Tack Jesus att vi får vara samlade här idag, den här första söndagen det här året 2026, Herre. Herre, vi har en förväntan på vad du vill göra, Herre. För du längtar att få beröra oss idag, Herre. Du längtar att få göra ditt verk i våra liv, i våra hjärtan, Herre. Vi tackar dig för ditt ord idag, Herre. Tack att du är trofast, Herre. Tack för ditt namn, Jesus. Halleluja. Vi prisar dig idag, Herre. Herre, vi ger oss själva till dig den här dagen, det här året. Och vi välkomnar dig, Herre. Vi vet att du kommer snart tillbaka. Och vi ger oss därför till dig med allt det vi är och har. I Jesu namn. Amen. Det är ett ord som har kommit till mig den här veckan. Och det är ett löfte egentligen som har kommit, och det står i Romarbrevet 11. Och här står det om Israel, men jag tror att det gäller alla kristna. Det kan man verkligen säga. Det står om utkårelsens hemlighet bland annat då. Så står det så här i 11 och 25. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, så ska det förbli tills dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och ska få bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull. Men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty, nu kommer ordet speciellt idag. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Amen. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Halleluja. Och vi vet hur det är med Israel. Han kallar ut dem i Egypten. Och vandringen har varit upp och ner. Det har kommit bra kungar och då har det gått bra. Man har gått med Gud, men sen har man gått tillbaka. Det har varit avgudar och det har varit fram och tillbaka. Men Gud har utvalt det här folket. Han har kallelse, en utkårelse. Det är en förutbestämmelse. Att de ska få tjäna honom. Och de kommer att få göra det. De kommer att bli frälsta allihopa, står det. Och jag tror de kommer tjäna i den sista tiden på ett speciellt sätt. När de får möta Messias. Halleluja. För det finns så många Messias-troende församlingar i Israel redan. Halleluja. Och nu hörde jag också att Netanyahu, han välkomnar de kristna. Ber för de kristna också. Det har ju nästan varit omöjligt innan. Men han välkomnar de kristna. Så att Gud gör någonting i Israel. Och det här ordet talar till mig. Inte bara när det gäller Israel. Utan det gäller oss som kristna också. Det gäller varje människa. Det Gud har lagt ner i ditt hjärta. I mitt hjärta. Av gåvor och kallelse. Kan han inte ångra. Han kan inte ångra, står det. Och det tycker jag är bra. Halleluja. Därför att vi har ju alla gått fel ibland. Och det är också med våra liv, eller hur? Det har varit lite kanske upp och ner. Men Gud finns där hela tiden. Han kan inte ångra sina gåvor. Det han har talat ut över ditt liv. Det han har kallat dig till. Det finns kvar. Han har lagt ner det i dina gener. I din ande, i din själ. Du har fått gåvor, du har fått en kallelse. Vi kanske inte alla upplevt det så tydligt och klart än. Men det finns där för oss var och en. Halleluja. Han bara längtar att vi bara får stiga in i detta som Gud en gång från tidernas begynnelse och kallat oss in i. Halleluja. Är du glad för det? Halleluja. Ingen är bortglömd. Ja, men lilla jag då. Ja, men Gud ser lilla du också. Halleluja. Och han vill att du bara ska få uppleva det. Få komma in i allt det han har kallat dig till. Om du bara slår upp ett ord här. Psalm 139. Vilken Gud vi har. Han såg dig långt före någon annan såklart. Det står så här 139 och 13. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu varit outvecklat foster. Tänk på det. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald och så vidare. Halleluja, han såg oss när vi var ett outvecklat foster. Han hade redan kallat oss, lagt ner gåvor, kallelse i oss, halleluja, för att vi skulle få komma in i någonting, för att behaga honom och leva för honom. Det var hans tanke. Men vi har ju alla haft en väg med Gud. Och när jag tänkte på det här så tänkte jag på en del personer, förutom mig själv såklart, som har fått uppleva frälsningen. Men jag tänkte på andra personer som vi väl känner till och förstår att vilken stor Gud vi har. Jag tänkte på Sebastian Staxet. Här står han vid järnvägen och tänker kasta sig ner och ta sitt liv. Han har haft en brokig uppväxt och brokigt liv. Vi känner till honom, eller hur? Och han var precis på väg att kasta sig ner på spåret. Men så ringer ju hans bror och säger att du får komma till ett behandlingshem. I sista sekunden. Och så vet vi hur Gud har rest upp honom. Och det var ju inte lätt process, det gick några år. Men Gud reste upp honom, har använt honom och använder honom. Och kommer att använda honom. Därför att Gud har lagt ner gåvor i hans hjärta. Gud har lagt ner en kallelse i hans liv. Han kanske inte visste det då såklart. Men det har ju kommit fram mer och mer. Gud har en kallelse för oss var och en. En annan person som jag tänkte på. Jag läste en bok för några år sedan som heter Vem bryr sig? Det handlar om en som heter Bill Wilson. Är någon som kände till honom? I USA. En kille på 12 år som hade också jättesvår uppväxt. Pappan var sjuk och lämnade familjen. Och mamman hade massa karar i sitt hus. Och han kände sig inte älskad det minsta, inte det minsta. Och en dag så sa mamman att ja, jag ska bara gå bort här. Men nu kan vi sitta här och vänta. Och där satt han utanför och väntade en dag, två dagar, tre dagar. Han väntade på sin mamma men hon kom aldrig tillbaka. Och vad skulle han göra? Han var helt övergiven. Han var inte älskad. Men han kände bara att vad ska jag göra? Men så kommer en man förbi där. En granne som var på väg och så ser den här grabben och går fram till honom, vill ha någonting att äta så han fixar lite mat till honom. Och så säger han till Bill Wilson att om du vill så du kan få komma till vi har ett sommarläger för ungdomar i våran kyrka. Jag är kristen, sa han, och vi har ett sommarläger och du kan få komma dit, ett summer camp. Och vi har gudstjänster och Bill som gudstjänster, vad är det för någonting? Han visste ju ingenting vad detta med religion eller kristendom. Han visste ingenting. Han bara kände en sån utanförskap, fruktansvärt utanförskap. Men okej, jag kan väl, han fick ju uppleva kärleken från den här mannen. Okej, men jag kan göra det här då. Så den mannen ordnade så att Bill Wilson fick komma till det här summer camp. Och han kände sig ändå utanför. Han hade trasiga kläder, han luktade. Han hade suttit ute i 3 dagar. Och han kände sig lite utanför. Men på ett av de här kvällarna så var det en person då som hade ett möte och hade en inbjudan. Och där gick han fram. Han ställde sig längst bort på ena sidan. För han kände att han luktade och han kände sig smutsig. Men han ställde sig längst bort. Och han säger till Jesus. Mamma vill inte ha mig. Ingen annan vill ha mig. Men om du vill ha mig så ger jag mitt liv till dig. Halleluja. Och Jesus var där och mötte honom. Ingen annan ville ha honom, men Jesus mötte honom. Och från den stunden så, allting, det var ingen dans på rosor, men det hände någonting. Han kom in i den församlingen och han fick bo i kyrkan där. Och han fick hjälpa till på olika sätt. Och det som brann och mer i hans hjärta eftersom åren gick, och han gick i en liten bibelskola också, det var att han kände att han ville hjälpa ungdomar, barn, som var i samma situation som han hade varit. Så han frågade i den kyrkan han kom till, kan vi ha liksom lite outreach för barnen ute på stan också, inte bara, han tyckte de här var, söndagsskolan de hade var lite tråkiga, de var lite långtråkiga, så att ja, men du får göra precis vad du vill. Så han hade lite outreach på stan och bjöd in barn alltså, överallt. Och det var, de hade dräkter, clowndräkter och allt möjligt. De hade roliga saker och mycket sång och musik och många barn samlades. Och sen så fick han också ha söndagsskolan i kyrkan. Och det, barn kom hela tiden. Och han, det slutade med att han började köra runt i stan där med en buss och hämta barnen. För de ville komma nu till söndagsskolan. För han var där och ledde det här barnarbetet och söndagsskolan. För det var, han gjorde det så roligt, så levande, att Jesus är på riktigt. Ja. Det blir så levande och barnen uppskattar det. Och ja, så sen så gick det ju flera år och sen så flyttade han till Brooklyn. Han kände Gud kalla honom till New York. Därför att han kände att han ville nå barnen som levde i dessa utsatta områden i New York, i Brooklyn och de här ställena. Och där liksom så började, fortsatte det arbetet, och det har växt så explosionsartat. Och nu är han själv 77 eller 78 år idag, men han håller på än. Och idag så har det här liksom exploderat i hela USA. Det finns i 50 olika städer i USA minst. Och även ut över hela världen i storstäder hans arbete. World Child, eller ja, någonting. Metro Child World, någonting heter det. Hans arbete. Och han når alltså varje vecka 100 000 barn på det sättet. Över hela världen. Han hämtar, det är just det att de hämtar dem med bussar. Halleluja. Och ungdomarna kommer och barn blir förvandlade. Halleluja. Och jag läste den boken för några år sedan. Jag tittade i lite igår. Jag blev så gripen igen. Men tänk att Gud plockar upp honom från gatan där. Gud ser oss. När vi känner att vi, ingen bryr sig om mig. Jo, men Gud har en kallelse. Han har gåvor för oss var och en. Vi kan inte räkna ut det själv. Men vi kanske känner någonting in på insidan att det här skulle jag vilja göra. Det här är någonting som är liksom mitt område. Det finns där i oss var och en. Eller hur? Jag tänkte på en annan man. Om ni känner till de här personerna. Men det är bara för att åskådliggöra lite grann den här predikan också. En som heter Yong Yisho. Hur många känner till honom? Han var en tonåring, uppväxt i ett buddhistiskt hem. Och där låg han sjuk i TBC, tuberkulos. Och så kom det några amerikanska missionärer. Och de bad för honom. Jag vet inte hur de fick kontakt, men de bad med honom, för honom. Han fick en bibel och han började läsa. Och han blev helad och han gick någon bibelskola där också. Och det växte, ni vet, hans arbete. Och han samlade, han skaffade ett tält och hade möten. Hans första församling var 5 medlemmar. Vi vet hur det slutade, nu är han hemma hos Herren. 800 000 människor är hans församling i Sydkorea. Börjar med en kille som var sjuk i tuberkulos, är buddhist, men fick höra om Jesus. Halleluja. Gud har inte glömt någon enda. Han har en kallelse på oss var och en. Så han reste upp honom och han blev en församlingsplanterare verkligen. 800 000 människor som berör hela Sydkorea, kan man ju säga, lugnt säga. Amen. Halleluja. Det är spännande att höra vad Gud gör. Och vi måste nämna också en person som vi har sett mycket på kristna kanaler. En som heter Nathan Morris. Jag vet inte om någon känner till honom. Men han kommer från England. Han är inte så gammal. Han är 47 år idag, tror jag. Men han växte upp i Englands. Pappa var pastor. En väldigt brinnande församling. Men han var inte brinnande. Tvärtom, han var rebellisk emot sina föräldrar. Han gick sina egna vägar, var ute på egna upptåg och var så långt borta från Gud som han ville vara. Och hans föräldrar, de åkte till Pensacola och fick uppleva väckelsen där och brann ju verkligen för Jesus. Men nej. Men ändå en dag när han, Nathan Morris, han var väl, detta var väl 2002, ja. Så kom han hem till sitt hem då. Han bodde någon annanstans, så bodde inte hemma då. Men han kom hem till sitt föräldrahem. Och det var en video på tvn då från Pensacola. Och så hörde han musiken där. Och han var ensam där hemma. Och han vet inte vad som hände. Han blev så fruktansvärt förkrossad. Han bara ramlade ihop på golvet. Han hörde musiken, han hörde sången. Och Guds ande bara kom över honom så starkt. Han blev helt förlorad i Jesus. Han bara blev helt nedbruten. Åh, han blev helt förändrad. Så Gud hade en sån encounter med honom i timmar. Och han blev helt förändrad. Och efter det så började han predika i sin egen pappas församling. Och han var ute på gatorna. Och idag då? Så reser han i hela världen och predikar. Och han samlar hundratusentals på olika ställen. Vi har ju sett det ibland. Han hade en väckelse i Alabama för länge sedan också i USA. Det var så starkt. Vi såg det faktiskt nästan varje kväll då. Så att Gud reser upp sådana idag. Han reser upp människor som ingen kanske tänker på. Kan Gud göra någonting i den personen? Han kan göra någonting i varje person. Det finns ingen glömd i Guds hjärta. För Gud såg dem, halleluja, före världens skapelse. La ner sitt hjärta i varje människa. Halleluja. Halleluja. Du, sina gåvor och sin kallelse kan inte Gud ångra. Eller hur? Ja. Paulus säger ju själv så här i Galaterbrevet. Nu ska vi läsa lite bibelställen också. Galaterbrevet, om vi kör upp det. Mycket kända stället här. Då säger han så här i 1:15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet, det säger han också, och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Han fick den här kallelsen direkt ifrån Gud. Redan i moderlivet, alltså innan vi är födda, så är vi kallade av Gud. Finns nedlagt. Halleluja. Halleluja. Alltså våra liv, det är ingen slump. Det är inte tur eller otur. Gud har någonting för oss var och en som är större än vi kan greppa egentligen, tror jag. Gud bara vill att vi ska få upptäcka detta mer och mer. Halleluja. Låta de här gåvorna som finns i oss få komma fram mer och mer. Och vi längtar i församlingen också. Vi längtar i församlingen här också. att varje medlem egentligen ska få flöda över i det som brinner på ditt hjärta. Vi är ju alla olika, eller hur? Tack och lov. Att inte alla är som jag. Utan vi är ju olika. Vi har olika utflöden av Jesu liv. Halleluja. Vi lever ut Jesus på olika sätt. Och det får vi göra. Eller hur? Ja. Halleluja. Det är viktigt att vi är unika. Det var en som skrev så här. Gud har skapat dig unik. Med unika gåvor för att fullborda ett unikt syfte. En gång till. Gud har skapat dig med unika gåvor för att fullborda ett unikt syfte. Halleluja. Amen. Tänk att vi är inte skapade för att vara lika varandra. Tänk, Gud, varje snöflinga är ju inte den andra lik, säger de, eller hur? Det finns ju så många olika nyanser. Men av sådana miljarder snöflingor. Men ingen är den andra lik. Ingen har samma tumavtryck. Vi är så olika, alla människor på denna jord. Därför att Gud har skapat oss sådana med olika gåvor och olika kallelser. Halleluja, vi måste acceptera det. Vi ska inte försöka, men jag vill bli som han, jag vill bli som hon. Nej, bli som Gud har skapat dig. Eller hur? Halleluja. Det finns någonting i dig som kan sätta den här världen i brand. Halleluja. I Jesu namn. Araba sikirolamana sikiria, halleluja. Prisar och lovar dig. Mm. Tack Jesus. När Gud belyser detta genom Jesus så säger han ju så här i Matteus 25. När han har den här liknelsen om talenterna som du väl känner igen. Det handlar om förvaltarskap. Matteus 25. Liknelsen om talenterna i 25 och 14. Så säger han så här. När det kommer att bli som när en man skulle resa utomlands. Jesus är ju i himlen just nu, men han kommer ju tillbaka. Han kallade till sig sina tjänare och lämnade sin förmögenhet åt dem. En gav han 5 talenter, en annan 2, en annan 3, en talent. Var och en efter hans förmåga. Han ger oss inte någonting som inte vi är kapabla att klara av. Att kunna, efter vår förmåga, står det. Han ger oss nåd till att klara av det Gud har lagt i våra hjärtan. Efter vår förmåga. En gav han 10, en gav han 5, en gav han 1 talent. Och så kom han ju tillbaka då. Den som hade 10 hade förvaltat och fick 10 nya talenter. Det handlar om förvaltarskap. Vad gör vi med de gåvor som vi har fått? Låter vi det växa? Låter vi det flöda över? Den som hade 5 fick 5 nya. Men den som hade 1, han hade inte lärt känna Gud. Han säger att du är en hård man som vill skörda där du inte har sått. Men han hade inte lärt känna Guds hjärta. Utan han hade satt in sin gåva, sin talent på banken. Men, nej, han hade sagt den i marken. Ja. Du skulle sätta in den på banken. Du har i alla fall blivit ränta, säger Jesus. Nej, så att vi ska använda de gåvor som vi har fått. Låt den få bara flöda ut från våra liv. Halleluja. För jag kan inte göra det du kan göra. För jag läste om en stor församling. Det kanske jag har sagt innan, jag vet inte. I USA någonstans. En som berättade det här. Och det var, alltså var det kanske var, det var flera tusen medlemmar. Och så var det en man som kom fram till pastorn. Jag vet inte vad jag kan göra. Jag kan inte predika, jag kan inte sjunga. Men jag kan laga dammsugare. Det var hans stora passion. Ja, men sätt igång då och laga dammsugare här i kyrkan. Vi har ju flera stycken och de går ju sönder ständigt. Så han fick börja med detta. Och han skapade ett team omkring sig som höll på att laga dammsugare. Men det blev en tjänst för honom. Därför han kunde göra detta. Han brann för detta. Och vi kan skratta åt det, men vi är ju så olika. En del är väldigt praktiska. Eller hur? Vi får inte liksom se på de som har praktiska gåvor. Tvärtom. Vi måste lyfta upp alla gåvor i församlingen. Alla kan göra någonting som liksom förhärligar Jesus. Alla. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Mm. Vi ska gå till andra Timoteus också här. Timoteus, andra Tim. Halleluja. Tack Jesus. Det står så här i andra Tim. 1 och 9. Han har frälst oss. Han har kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut om sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Vi kallar det en helig kallelse. Halleluja. Vi är avskilda för honom. Han har kallat oss till att leva för honom. En helig kallelse. Att leva avskilt för Jesus. Och göra det han har kallat oss att göra. Amen. Men det är ju så att vi kan alla gå fel. Eller hur? Är det någon mer som har upptäckt det? Att vi kan gå fel. Vi kan fatta fel beslut här i livet. Men det finns alltid en väg tillbaka, eller hur? Vi får tro på det och vi vet det. Det är för att Gud, hans gåvor finns kvar. Han kallar sig finns kvar. Han kan inte ta bort det från våra liv. Tänk dig på ett känt ställe vi har läst innan. Första Konungaboken 19, om du kan gå till det. Ska vi se på det också. Det handlar om Elia här. Vi vet att han hade utmanat de här Baals profeter och Gud hade vunnit en fantastisk seger. Och alla Baals profeter blev dödade. Och så står det i 19 kapitlet så här. Ahab berättade då för Isabel, som var alltså Ahabs fru då, allt vad Elia hade gjort. Att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig både nu och senare om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. Och när han fick höra detta, Elia, steg han upp och flydde för sitt liv. Han flydde rakt ut i öknen. Han blev förskräckt. Och det kan väl vara så ibland när vi upplever väldiga segrar. Vi kan uppleva, wow, halleluja, det är seger, Jesus är Herre. Så kommer en sån där attack från djävulen. Och han fick en sån fruktan så han bara flydde ut i öknen. Och det står att han önskade själv sin död. Han ville inte leva längre. Han säger så här i vers 4. Han satte sig under en ginsbuske och han önskade sig döden. Nu är det nog, Herre, ta mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Det kan komma en sån förkastelse, en sån fruktan som man helt förlorar liksom, verkligheten. Man ser inte längre vad Gud vill och vad Guds tanke är. Man ser inte sin kallelse längre, utan fruktan bara griper tag i ens inre. Så han bara önskar sig döden. Ja. Och han fortsätter vandringen här och Gud välsignade honom och gjorde bröd så han kunde gå ända till berget Horeb. 40 dagar klarade han sig på det brödet och det vattnet som en ängel tillredde. Men när han kommer till grottan här så möter han Gud här. Och Gud säger till honom: vad gör du här? Och han säger det två gånger: vad gör du här? Och ibland är det väl så att när vi går vilse liksom, i vår kallelse, i våra gåvor, och vi tycker att vi har misslyckats och allting blir fel, vi känner besvikelse, det blir aldrig någonting, och djävulen, han ropar och skriker i våra öron: du är misslyckad, det finns ingen framtid för dig. Och precis som han här, han bara önskar sig döden. Men då säger Gud: vad gör du här? Du ska inte vara i den här situationen. Det är inte här du ska vara. Jag har en kallelse för dig fortfarande, Elia. Två gånger får han säga här. Han mötte ju Gud här i den stilla susningen. Men två gånger så frågar Gud: vad gör du här egentligen? Och ibland kan Gud fråga: vad gör du när vi är liksom deppade sådär? Vad gör du här egentligen? Du ska vara här uppe med mig. Du ska vandra här uppe med mig. Men vi kan gå fel. Men han tog honom vidare. Och så står det här i vers 15. Gå tillbaka igen. Gå tillbaka igen. Och ta vägen till Damaskus öken. Gå in, och så ska han smörja Hazael till kung över Aram. Och han skulle smörja Jehu. Och så skulle han smörja Elisa som skulle ta över som profet. Så han var inte färdig än, utan han skulle göra de här sakerna. Så att Guds kallelse, den tar aldrig slut egentligen. Hela vårt liv är vi kallade. Alla gåvor finns kvar där. Halleluja. Så han skulle bara tillbaka och fullborda sitt lopp. Eller hur? Vi vet hur det var med Petrus, eller hur? Det blir tvära kast här, men Johannes 21 här. Petrus som hade förnekat Jesus tre gånger. Och det står att han grät bittert. Han förstod att han hade sagt bara någon dag innan att även om alla andra sviker dig, jag kommer aldrig att svika dig Jesus. Nej, jag kommer aldrig att svika dig. Och så säger han: jag känner inte den mannen. Jag känner inte den Jesus. Jag känner inte den mannen. Tre gånger. Och så hörde han tuppen gala. Då kommer han ihåg Jesus. Han hade sagt att innan tuppen gala så skulle du ha förnekat mig tre gånger. Och i det ögonblicket så såg han Jesu ögon. Och han grät bittert, står det. Han grät bittert. Han känner sån besvikelse. En sån bitterhet, eller besvikelse mera. Men Jesus mötte honom, tack och lov igen. Och nu går till Johannes 21. Och Jesus hade uppstått från de döda. Och vi vet här att han uppenbarade sig vid Tiberias sjö. Och de var fiska, för Petrus, vi kan gå och fiska. Jag tror inte han var lycklig egentligen. Jag tror han kände en skam i sitt hjärta efter att han har förnekat Jesus tre gånger. Men här fann tillfälle, och så möter Jesus honom igen. Och Jesus välsignar dem och möter dem. Han frågar: har ni mat att äta? Så de tog brödet och de fick äta fisken. Och så kommer han till Petrus just. Och så säger han till Petrus: Simon Petrus, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja herre, du vet att jag har dig kär. När Jesus säger första gången så är det agape-kärleken. Älskar du mig? Men Petrus, han var inte riktigt med på den våglängden. Så han menar: ja, jag har dig kär liksom. Det var allt han kunde få fram. Så Jesus frågade honom tre gånger. För andra gången frågade han. Först så sa han då: för mina lamm i bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågar han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Och så han liksom förtydligar kallelsen och upprättar honom. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Och detta sa han för han skulle inte känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Ja. Och sedan sa han till honom: följ mig. Han upprättade honom samtidigt som han talade om att det blir inte lätt. Men Petrus blev upprättad. Han visste att han hade en kallelse var kvar där, för Jesus hade mött honom igen. Han visste att det var inte kört för Petrus. Och sen vet ju vi, efter pingstdagen var det Petrus som stod där och predikade för 3000 människor. Halleluja. Han var upprättad och han blev en av ledarna verkligen bland apostlarna. Så vi kan misslyckas, men det finns, kallelsen finns kvar. Gåvorna finns kvar. Amen. Jesus säger så här i 12:20, Matteus 12:20. Ett brutet strå ska han inte krossa. Och en rykande veke ska han inte släcka. Vi kan känna oss brutna. Vi kan känna oss som en veke som är på väg att slockna. Men han ska upprätta. Han ska hela. Han ska föra oss tillbaka. Halleluja. Han ska inte trycka ner oss. Utan han lyfter upp oss gång på gång. Eller hur? Han lyfter upp oss istället gång på gång. Och fullbordar. Han vill fullborda sitt verk i våra liv. Amen. Och kända ord också från Jesaja. Det har vi läst så många gånger, men det också hör ihop på något sätt. När Gud säger så här genom Jesaja: tänk inte på det. 43:18. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni inte det? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Halleluja. Han säger: bry er inte. Tänk inte på det som förr har varit. Vi kan ha dåliga erfarenheter allihopa. Men han säger gång på gång: bry er inte om det. Vi börjar en ny vandring idag. Halleluja. Och idag är det väl bra, ett nytt år. Halleluja, vi börjar om. Halleluja. Han har, kallelsen är kvar där. Gåvorna finns kvar där. Du är ingen förlorare, du är en segrare i honom. Halleluja. Paulus säger också att vi glömmer det som är bakom och sträcker oss mot det som är framför oss. Filipperbrevet. Så att vi kan inte leva i det förgångna. Vi kan inte leva i våra besvikelser och gotta oss i våra besvikelser. Utan vi måste lyfta vår blick. Och han lyfter, hjälper oss att lyfta blicken och se på honom. Ty mina gåvor finns kvar. Min kallelse kan jag inte ångra, säger Herren. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Vi ska gå till sist här. Vi ska gå till istället i, som vi var innan, andra Timoteusbrevet. Ska jag läsa här. Och, Halleluja. Halleluja. Det står så här. För vad heter det? Timoteus var ju Paulus lärjunge som han hade vunnit tidigt och han kallade honom sin son till och med. Och detta brevet, andra Timoteus, det skrevs i fängelset och det var hans sista brev här. Och nu skrev han det till Timoteus och han visste att det var en svår väg för honom att gå. Han kanske kände att Timoteus var lite motfälld. Därför det var mycket motstånd hela tiden också. Vi får inte glömma det. Det var inte bara liksom en dans på rosor, utan det var motstånd också. Men så säger han så här till honom i det första kapitlet, andra tim. Jag kommer ihåg dina tårar, fjärde versen. Längtade jag efter att få se dig igen. För att bli uppfylld av glädje, men det fick han ju aldrig göra. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos min mormor Louise och min mor Eunice. Och som nu, det är jag övertygad om, också finns hos dig. Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, nej, utan det är kraftens, kärlekens, självbehärskningens ande. Skäms inte, alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande. För evangelium efter den kraft som Gud ger. Halleluja. Låt den här nådegåvan flamma upp igen. Halleluja. Och det är mitt budskap här idag också. Låt de här gåvorna som finns i dig, i mig, låt dem få flamma upp det här året. Vi behövs allihopa, för Gud vill frälsa vårt land. Eller hur? Vi behövs var och en. Halleluja. Det är inte bara en liten klick som ska göra det, utan vi behövs alla. Eller hur? Så låt de här gåvorna flamma upp i ditt hjärta, i din själ, i din ande. Halleluja. Halleluja. För Gud har inte gett oss en ande av modlöshet. Nej, utan kraftens, kärlekens, självbehärskningens ande. Halleluja. Amen. Amen.